Vinden som vi sjöng om här i sången, Herre. Tack för att det kommer en himmelsk vind som svar på bön. För att blåsa liv igen i det som har, i elden som kanske har falnat, Herre. Och döden har satt in, men tackare för en livgivande eld, Herre, som du sänder mitt ibland oss, Herre. För att vi ska brinna för dig i den här sista tiden. Brinna för dig som levande eldsblås i den mörka tiden, Herre. Så vill du resa upp varenda en av oss till att vi får stå på den plats som du har kallat oss till att inta. Halleluja! Och att ljuset får lysa runt omkring oss ifrån den eld som du tänder i våra hjärtan. Vi prisar dig för det och vi tackar dig för att du vill leda oss nu den här eftermiddagsstunden. Att du ska hjälpa mig här att tala det som du vill att jag ska säga. De ord som finns på ditt hjärta för ditt folk i denna tid. Prisar dig i Yeshua Messias namn. Och allt folket sa. Amen. Underbart. Vi har lite material med oss på ett bord där ute. Jag ska nog inte säga så mycket om det. Bara lite kort kanske. Det är två stycken fundament just nu som jag tror att vi behöver komma in i på ett ännu starkare sätt. Och det ena det är att vi börjar läsa Guds ord mer ivrigt. Och för det ändamålet så har jag tagit fram sedan något år tillbaka en bibelläsningsplan. Den finns på engelska, tyvärr just nu bara. Men det finns också en svensk översättning för de av er som har svårt för engelska. Men det är för att hjälpa dig att kunna bli en ivrig läsare av Guds ord. Och den heter på engelska Daily Bread, det betyder på svenska dagligt bröd. Och det är vad vi behöver i våra liv på daglig basis. Vi behöver hämta näring ifrån Guds ord. Är det någon mer än mig här som äter varje dag? Ja, det är en del till. Ja. Men vi sa inte Herren det att människan ska leva inte bara utav bröd. Utan vadå? Ja, av varje ord som utgår ur min mun. Så därför så behöver vi faktiskt inte bara knäckebröd och havregrynsgröt på morgonen. Utan vi behöver också det här livets bröd ifrån Guds ord. Och att vi får äta utav det brödet, för då blir vi starka i den här tiden när vi äter den rätta andliga kosten. Och inte bara tuggad mat ifrån andra. Vet jag annonserade den här bibelläsningsplanen för något år sedan på ett ställe. Och det var en dam som reste sig upp och hov upp sin stämma. Det brukar hända ibland när jag predikar. Och sa det, ja men... Idag så har vi ju tv dygnet runt. Kristen tv. Och jag sa, tack syster för det. Men det är just därför som du behöver läsa Bibeln. Därför vi kan ju inte bara gå på det som andra säger. Och jag fick det här så starkt på mitt hjärta för några år sedan. För jag känner att i vår tid, du kanske kan hålla med mig om det. Att i vår tid, det blåser så mycket olika vindar. Från olika håll. Den ena säger så, den andra säger så. Den ena läran efter den andra som kommer fram. Så jag blir trött på alltihopa. Jag tänkte, jag måste börja läsa Bibeln själv. Ännu mer noggrant. Det gjorde jag ju innan också. Men jag kände att jag måste ta fram. Och det är ju så här att jag hade... Det här är ju skamligt, men jag har försökt att följa andra bibelläsningsplaner. Jag har ju läst igenom Bibeln tidigare också, men jag har försökt att använda bibelläsningsplaner som jag har kommit över. Men jag har aldrig lyckats att följa dem en helt år. Det har du lyckats förstå, Lars. Men vet alltså, man börjar 1 januari, nu ska vi läsa igenom hela Bibeln. Och första Moseboken, den går ju bra. Ja, det är ju inte så, jag menar Noa och Abraham, och det är ju intressant. Och likaså när de kom ut ur Egypten i andra Mosebok, och så kommer man till tredje Mosebok. Och då blir det lite... Det var som en man faktiskt, han är inte ens kristen, han sa det att om jag träffar en människa som citerar från tredje Moseboken så förstår jag att det här är någon som kan sin bibel. Det liksom, det förstår jag med en gång. För tredje Moseboken kan vara lite svår. Och jag kommer ihåg, hoppas inte jag viker ut mig för mycket här nu, men jag kommer ihåg vi bodde i Chicago för ett antal år sedan. Och det här måste väl ha varit i februari någon gång. Så jag hade ju börjat i 1 januari. Nu ska jag läsa igenom Bibeln. Och som sagt, då hade jag kommit till tredje Mosebok. Och jag, efter ett tag så sa jag bara, ursäkta mig herre, men jag får inte ut någonting av det här. Alltså. Och vet du vad Gud sa till mig? Han gav mig en riktig örfil alltså. Gå ner på dina knän och läs. Oj då. Så jag gjorde det. Jag böjde mina knän och så fortsatte jag läsa. Och inom några minuter så strömmade tårarna ner för mina kinder. Jag var så överväldigad av Guds kärlek. Ifrån samma ord som jag hade läst tidigare fick inte ut någonting. Så det har vi med vårt hjärta att göra, vilken inställning vi har till Guds ord, om vi är verkligen hungriga att hämta in och ödmjuka. Vi ödmjukar oss till att ta emot, som jag fick göra genom att gå ner på knä. Och jag blev så mitt i alla de här lagarna, vet du, som räknades upp där i tredje Mosebok, så blev jag så gripen utav Guds kärlek. Tänk att han har talat om för oss precis hur vi ska bete oss för att vi ska vara, ja, vi ska bete oss rätt till människor. Jag gick med det här i mitt sinne. Så skulle jag åka och göra ett ärende på en kontorsfirma. Skulle köpa något kontorsmaterial. Och så när jag kom därifrån så råkade jag se i handen att jag hade fått 8 cent för mycket tillbaka i växel. Och du vet, jag reagerade. Det kom bara automatiskt. Jag bara tryckte på bromsen. Svängde om bilen med en gång. Det här är ju inte mina pengar. De här kan jag inte behålla. Det var bara 8 cent. Alltså på den tiden var 50 öre. Jag fick svänga om och åkte tillbaka till affären. Och så ursäkta mig, men de här pengarna nu gav till mig 40 cent för mycket. Och tittade liksom. Okej. Tack ska du ha. För konstig människa som vände för 80 cent. Men jag var så helt automatiskt. Därför jag hade fått en sån respekt för ärlighet och det Gud säger. Du vet, jag hade säkert läst detta. Gud hatar alltså orätt vikt i vågen. Va? Att vi måste vara ärliga. Ja, det var bara ett exempel. Men hur som helst, så det gick inte så bra. Jag kunde inte läsa igenom Bibeln och följa den här bibelläsningsplanen. Men så för några år sedan så kände jag att jag måste ta fram en bibelläsningsplan som jag tror jag kommer att kunna, som kommer att fungera för mig. Och jag, när jag gjorde det så blev jag så välsignad. Och så jag berättade det för de som var runt omkring mig. Och de tyckte också att det här verkar vara en bra idé att läsa Bibeln på det här sättet. Så de hakade på. Och då berättade för ytterligare människor. De blev också så väldigt välsignade. Så till slut så började vi ge ut det här i bokform. Och det är lite speciellt med den här bibelläsningsplanen. Därför att den följer det bibliska året. Inte vårat år som börjar 1 januari. Utan vi följer det år som finns i Bibeln. Som Gud har fastställt. Och det är lite annorlunda än vårat år. Så att det börjar... faktum är att nyåret nu, det börjar ju om drygt en vecka bara. så är det nyårshögtid. Men den kallas ju i Bibeln för basunhögtiden. Och det här är ju en profetisk högtid som handlar om basunens ljud. Har du läst om basunens ljud? Känner du igen det? Att Herren ska komma vid basunens ljud. Så det är ju intressant. Vi bor ju i Israel och i Jerusalem. Och för basunhögtiden så finns det bara ett enda bud. Och det är att du ska blåsa i basun. Så på den dagen så är det så bland det judiska folket att du måste höra basunens ljud på basunhögtiden. Och 100 gånger ska du, 100 stötar ska du höra ifrån basunen på basunhögtiden. Så kan du inte gå i synagogan så du kan lyssna till, alltså shofaren kallas det ju för på hebreiska, den här basunen. Jag har ju den i bilen med mig. Skulle vi kunna hämta den, Lars? Ja. Det är bara att öppna min stora resväska så hittar du. Jag har en riktig shofar med mig. Och just nu, månaden som leder upp till basunhögtiden, det är en omvändelsemånad. Då man förbereder sig, därför att basunen handlar om att möta Gud. Vid basunens ljud. Vet du att Jesus ska komma tillbaka vid den sista basunens ljud, eller hur? Ja. Så bland det judiska folket så har man alltså en månad då man förbereder sig för det. Så varje morgon så blåser det i basun. Så när jag brukar vara på balkongen utanför vår lägenhet på morgonen och be, så hör jag runt 6:20 så där, så hör man ifrån synagogan att de blåser man alltid. Men det är festligt. Kan du inte komma till synagogan på basunhögtiden, så går rabbinen alltid till de äldre, de som är sjuka, och blåser i basunen så att de kan höra basunens ljud. Och vi kan tycka det konstigt. Varför ska man blåsa i en sån där? Men du vet, en dag så kommer Gud att blåsa i den där basunen ifrån himmelen. Och då måste vi vara redo. Eller hur? Så det här är liksom bara en förberedelse för det här. Så den här bibelläsningsplanen, den följer det bibliska året. Och det har jag kunnat leva i, den här rytmen med bibelläsningen som följer det. Och så är Bibeln uppdelad då i 4 olika delar, så att jag läser ett stycke från varje del utav Bibelns 4 olika delar. Och då får man en balanserad andlig kost. Och det här har jag hållit på med nu i 8 år. Och det har varit så oerhört berikande för mig. Jag kan säga att jag har väckelsemöte med Gud varje morgon ifrån hans ord. Det är det första jag gör. När jag vaknar på morgonen så slår jag upp min bibel för att höra ifrån Gud när han talar. För här, den här boken, det står att hela skriften är utandad ifrån Gud. Står det. Så det är alltså ord som har kommit ifrån Guds mun från början, som finns inom de här pärmarna. Och det är det vi är kallade att leva utav. Titta här, jag fick ju med mig en shofar ifrån Jerusalem. Vill ni höra paren här? Var det en del som stoppar in? En shofar. Alltså vid den sista basunens ljud, då kommer de döda att uppstå. De kommer att höra Guds röst. Basunens ljud. Det här är en sån här shofar man ska blåsa i, för den är böjd så här. Som en symbol för att vi måste böja oss, omvända oss till Gud. Den har en liten sån här sprucken stämma, för det är Guds röst som säger: vänd om till mig, förbered dig på att möta mig. Så kanske du kan höra det när jag blåser här i shofaren, för att se hur det går. Ah! Tar vi en gång till. Herre, gör oss redo. När trumpeten ljuder. Tack för att du ska stiga ner ifrån himlen. Till basunens ljud. En basun ska ljuda. En överängels röst och en Guds basun. Halleluja. Amen. Så det är den bibelläsningsplanen. Du kan titta på den där ute. Som sagt, om du inte kan hänga på i engelskan så får du gratis en svensk tidigare utgåva. För vi ger ut den här varje år. Och det är som en dagbok. Du skriver här det som Gud visar dig ifrån Bibeln när du läser. Det hjälper mig att kunna söka Herren till dess att det är någonting som jag kan leva av ifrån Guds ord. Eller också kan du skriva ner dina bönämnen. Så det är jättefint. Titta på den. Och sen så det andra som vi behöver komma in i, och det ska jag tala om här nu den här eftermiddagen. Det är bönen. Vi behöver fördjupa vårt böneliv. Vi behöver lära känna Gud personligt genom att umgås med honom varje dag i bön. Det behöver bli som jag hörde berättelsen av en gammal dam i kommunist Ryssland, alltså under sovjettiden. Hon var så hängiven och gick i kyrkan, och så hon blev inkallad till förhör hos KGB-chefen, och han sa det till henne att vet du inte att Gud är död? Det här var konstigt, sa hon. Jag pratade ju med honom alldeles nyss i morse, sa han. När hände det då? Amen. Vi behöver utveckla den här personliga gemenskapen med Gud i bön på en daglig basis. Så därför så har jag tagit fram en böneskola också just för det ändamålet. Ditt personliga böneliv. 4 stycken lektioner. Varför ska man be? Det kan ju verka konstigt kanske att undervisa om det, men jag tror att om vi inte vet varför vi ska be så är vi inte motiverade att be, eller hur? Vi måste förstå, vad är det som gör att Gud vill att vi ska be? Så det handlar hela den första lektionen om. Den andra lektionen handlar om att bön är gemenskap med Gud. Låt mig ta ett exempel. Jag hörde berättas om det här för många år sedan. En affärsman som hade tvingats göra konkurs. Så hans företag hade rasat ihop, och det är klart det var väldigt svårt för honom. Och så fick han kontakt med en annan kristen broder som skulle hjälpa honom att komma på fötter igen. Och han förstod då, den här affärsmannen, att ska det bli ordning på livet nu så får jag börja sätta Gud först. Det har jag inte gjort. Så han bestämde sig för att han skulle gå upp klockan 5 varje morgon för att tillbringa en timme i bön innan dagen började. Så, men han visste ju inte, han hade aldrig gjort det här förut, han var så ovan, han visste inte hur man skulle göra när man var. Men han var väldigt disciplinerad och uthållig. Och efter en månad så kom han till sin gode vän som hjälpte honom och sa: hörru du, i morse så var det fantastiskt, för att jag förstod att det var någon mer än jag i rummet. Jag var inte ensam. Bön är att umgås med Gud. Så det behöver vi komma in i, den här gemenskapen, dagliga gemenskapen. Sen har jag ett helt kapitel här som handlar om förbön. Hur vi kan bli använda av Gud till att be, inte bara för oss själva, utan be för andra människor, be för sammanhang, kanske församlingar, städer, ett helt land. Gud vill ha, söker förebedjare. Gud söker efter sådana som kan representera sammanhang inför Gud. För förbön, det är att inbjuda Gud in i ett sammanhang. Jag står som en representant inför Gud och säger, låt din vilja ske här. Och det längtar han efter. Så det är tredje kapitlet. Och sen det sista kapitlet, det är väldigt starkt. Det har jag sagt. Du kan be precis som Jesus bad. Det får du upptäcka vad det handlar om när du skaffar den här. Jag har en undervisning på ljudfiler också, på MP3, som du kan få gratis ifrån vår hemsida. Det är bönenätverket jag har startat, Sverige 714. Så du kan gå till sverige714.se och där kan du tanka ner det jag undervisar om det här. Men studieboken till den böneskolan kan du skaffa här. Och det är alltså 150 studiefrågor utifrån Bibeln och de här lektionerna som jag ger. Så jag rekommenderar den skarpt. Sen har jag precis kommit ut med ett litet häfte. Och det är vad jag tänkte att jag skulle tala om den här eftermiddagen. Det handlar om bönen Fader vår. Fader vår som livsstil. Att vi ber den här bönen som vår Herre lärde oss att be. Så den finns också tillgängligt där ute, det här häftet. Och det är utifrån hur jag själv brukar använda mig utav den här bönen. Så ska vi gå och till Matteus evangelium och titta på det här. För Fader vår förekommer, det kanske ni känner till, på två ställen i Guds ord. Det första är bergspredikan, det är Matteus kapitel 6. Och vi ska läsa då ifrån den 9:e versen. Det var som rubrik här, Herrens bön. Och här står det då så här i min översättning, det här är Folkbibeln 1998 års version som jag har här. Det står det, så ska ni be. Fader vår som är i himlen. Ja, nu ska vi se här. Den här översättningen är inte bra. Jag kan den här nyare själv ändå utan till, men jag tack Johannes. 1998 version tycker jag är väldigt märklig översättning. Men här har vi den här 2015 då. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. Sen har du säkert, jag vet inte om det finns i just den här Bibeln, en not här Ja, det står en not i vers 13 här. Senare handskrifter har en lovprisande avslutning. Det är ju den vi känner igen normalt. För riket är ditt och makten och äran i evighet. Amen. I nyare bibelöversättningar som Folkbibeln så har man ju tagit bort den där avslutningen. Men i alla de grekiska grundtexterna som har använts sedan reformationen så har ju alltid man utgått ifrån en grundtext där den här avslutningen finns med som vi känner igen ifrån bönen Fader vår. För riket är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Om du håller ett finger där, om det är så att du har Bibeln med dig, så kan vi gå sen till Lukas kapitel 11. Och ska vi läsa om samma bön där och jämföra de här två, för det kan vara intressant. Lukas kapitel 11. Och vi börjar och läsa ifrån den första versen där. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Så här ser du, samma bön finns i, alltså både i Matteus och i Lukas, men i lite olika versioner. Och då måste vi förstå det, att allt Guds ord är ju inspirerat utav den helige ande. Eller hur? Är du med mig på det? Så det är ju inte så att okej, Lukas, det kan vi inte gå efter, för han ger ju inte hela bönen. I Matteus så sa Jesus: så här ska ni be. Ni ska be så här. Men så i Lukas så är det ju lite annorlunda. Men här säger han ju ännu mer uttryckligt: när ni ska be ska ni säga så här. Och det här är ju väldigt, vi måste ha klart för oss, det här är alltså sånt som vi är befallda utav vår Herre. Ni ska be så här, eller ni ska säga så här när ni ber. Så då får vi ju lyda, eller hur? Hur många tror att vi ska lyda Guds ord? Så det här är en bön som vi är kallade av Herren själv, att vi ska be. Men här ser vi i Lukas så är ju bönen kortare än vad den är i Matteus. Och jag vill kommentera det lite grann här till en början. Därför om man utgår då kanske först ifrån den här kortare versionen nu i Lukas kapitel 11. Så ser vi att i Matteus version så finns det vissa saker som läggs till. Här i Lukas står det bara till exempel då att det börjar med far. Och så bläddrar du till Matteus kapitel 6. Och då börjar det så här istället: vår far i himlen. Och sen kommer då första bönen sen här i, om vi går till Lukas: låt ditt namn bli helgat. Ja, det är ju precis samma som det står i Matteus. Låt ditt namn bli helgat. Sen kommer nästa bön här i Lukas. Det är: låt ditt rike komma. Då går vi över till Matteus och ser vi att det finns ytterligare ett tillägg där till den bönen i Matteus. Där står det: låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Den delen finns inte med i Lukas. Ska vi gå vidare så går vi igenom, så ska jag kommentera det här sen. Okay? Och sen kommer då bönen: ge oss var dag vårt dagliga bröd. Det är samma precis, eller nästan samma i Matteus. Ge oss idag vårt dagliga bröd, står det där. Här i Lukas står det: ge oss var dag vårt dagliga bröd. Okay? Och sen kommer nästa bön: och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Det är i princip exakt samma i Matteus. Men sen den sista bönen här: och för oss inte in i frestelse. Där har vi ytterligare då ett tillägg i Matteus. Det står: och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss ifrån det onda. Är ni med nu, så ska jag förklara lite grann här hur jag ser på detta. Det vill säga, bönen inleds med en inledning där vi kommer till Gud som vår far. Det är det första. Far står det i Lukas, i Matteus så står det vår far i himlen. Det är alltså en utveckling av den här bönen. Den fyller ut det hela så att vi förstår, vi talar till vår far som är i himlen. Okej? Okay? Och så är det då Efter den inledningen så kommer första bönen. Låt ditt namn bli helgat. Det är precis samma i båda. Och det är det första bönämnet som vi ska ha. Som inte bara som riktmärke för vår bön. Utan det är det första som ska vara vår målsättning för hela livet. Det är att Guds namn ska bli ärat och upphöjt och helgat. Ja. Så den här bönen, den sätter agendan, inte bara för vårt böneliv, utan den sätter agendan för våra kristna liv överhuvudtaget. Vad är vi här på jorden satta till? Vi är satta till för att Gud ska bli ärad och prisad och upphöjd. Halleluja, låt ditt namn bli upphöjt. Och jag tror du kan hålla med mig när jag säger det, att i Sverige så har Guds namn blivit draget ner i smutsen. Det har blivit vanärat. Gud är inte ärad längre i Sverige. Men det är den första bönen som vi ska ha, att Gud ska bli respekterad. Han ska bli också fruktad. Han ska bli åtlydd, han ska bli välsignad, han ska bli prisad, hans namn ska bli stort. Halleluja. Hans namn ska bli förhärligat igen. Det är det första vi är kallade till att be för. Låt ditt namn bli ärat. Jag tänker på Mose, som är en av de stora exemplen på bedjarna som finns i Bibeln. Kommer du ihåg när Gud, när Israel hade syndat? De hade tillbett guldkalven i öknen och Gud blev så bedrövad att han sa, det här går inte. Jag tänker förgöra hela folket och så ska jag starta igen med dig, Mose, och göra ett nytt folk utifrån dig. Men vad säger då Mose till Gud? Han säger, Gud, du kan inte göra så. För vad kommer då Egypten att säga om dig? De kommer att säga, ja, han förde folket ut därifrån, men han klarade inte av att föra dem i dit de skulle. Han misslyckades. Det är din ära som står på spel, Gud. Och det där gillade Gud. Han sa, jag ska förlåta dem på grund av din bön. Så den inställningen måste vi också ha. Alltså Mose tänkte mer på Guds ära än på det erbjudandet han själv fick. För han fick ju ett fantastiskt erbjudande. Mose, jag vill börja om med dig, därför jag gillar dig. Jag tycker inte om Israel, de har misslyckats och de har bedrövat mig. Men du är jättebra, vi börjar om igen. Ja, vilket erbjudande. Men det var ju fantastiskt, jag ska bli far till ett nytt folk. Det där låter jättebra. Nej, det skulle vara en sån vanära för Guds namn. Gud måste bli upphöjd och ärad igen. Det är han som har blivit, han som är bedrövad över det som sker idag i vårt land. Och när vi kommer in i den här liksom fåran utav bön, då rör vi vid Guds hjärta. Låt ditt namn bli helgat igen i Sverige. Sverige är ju kallat för ett kristet land och har varit ett kristet land. Men nu har vi vänt Gud ryggen. Det här är fruktansvärt. Och vi behöver vara de instrument som kan be som Mose att Guds namn ska bli ärat igen över hela jorden. Nu säger man att Sverige har blivit det mest avkristnade landet i hela världen. Och då tycker jag om att be Gud ändra på det. För då gör du det ett stort namn. Ditt rykte kommer att sprida sig över hela världen. Kan du förvandla Sverige? Då kommer folk att förstå att du är en mäktig Gud. Halleluja, är det inte så? Vänd Sverige. Det ser helt omöjligt ut. Men för Gud är ingenting omöjligt. Så vill ni vara med och be för den bönen att Gud ska bli förhärligad igen i Sverige. Att folk ska förstå, wow, det finns en Gud. Och han är mäktig till att frälsa. Han är mäktig till att göra under. Han är inte för svag. Han är inte för gammal. Han är inte avsidestagen. Han är en levande verklighet idag. Guds namn ska bli ärat i Vetlanda. Guds namn ska bli förhärligat och helgat i Sverige och utöver hela jorden. Halleluja. Det är vad vi kallade till som det första i våra liv. Och det finns ju en sak som Gud har sagt kommer att helga hans namn över hela jorden. Och vet du vad det är? När jag återförsamlar mitt folk Israel och för dem tillbaka till deras eget land, då kommer alla folk att förstå att det är Herren som är Gud. Därför att be för Israels upprättelse, det är en av de primära sakerna som har att göra med att Guds namn ska bli helgat över hela jorden. Vet, hela världen vänder sig emot Israel. Och vad kan det komma sig alltså att detta lilla land som bara är 70 år gammalt idag räknas som en av världens 10 mäktigaste nationer i hela världen? Efter 70 år. Alltså efter när jag började besöka Israel för över 40 år sedan, så hade man ett skämt. Man skojade om Israel därför att inflationen var så enormt hög. Så man sa att det är billigare att åka taxi än att åka buss. För åker du buss så måste du betala när du kliver på. Åker du taxi så betalar du när du kliver av. Och på grund av inflationen så blir det billigare. Ja, det där var ju överdrivet naturligtvis. Men ekonomin var ju helt... Alltså de hade ju ifrån början ingenting mer än apelsiner och citroner att sälja. Det var det enda de levde utav. Det var helt omöjligt egentligen mänskligt att det landet skulle överleva. Och idag är den israeliska valutan, den är den starkaste i världen efter dollarn. Medan däremot den svenska kronan är i fritt fall. Därför vi har vänt oss emot Gud. Så det här, när folk kommer till Israel så förstår de att det måste finnas en Gud. För det finns ingen mänsklig förklaring på att det här lilla landet har kunnat blomstra och överleva som man gör idag. Alltså, solen håller på att dala över nationerna, men den håller på att gå upp över Sion. Och till slut kommer det att bli så, det står i Jeremia. Gud kommer att välsigna Jerusalem så mycket så att hedningarna kommer att darra när de ser vad Gud gör. Det där läste jag för en jude som jag stötte på för några år sedan i Jerusalem. Han sa, jag vill läsa något ord för dig, sa jag. Och så slog jag upp Jeremia och läste det där. När han läst färdigt, vet du vad han gjorde? Han ryckte Bibeln ur näven på mig. Så gav han den tillbaka. Och så gick han. Halleluja. För det kan se lite skakigt ut mänskligt nu, men det, alltså Gud kommer att hålla sin hand över sitt folk. Och det spelar ingen roll vad hela världen gör, så kommer Gud att bevara Israel. Så det är vad vi ska bedja för också, när vi ber för att Guds namn ska bli förhärligat över hela jorden. Sverige har vänt sig mot Israel, Sverige har vänt sig mot Gud, och det bara går ut för. Ska vi bli ett välsignat land så måste vi komma in i Guds plan med att, och det, Guds plan är att vi ska välsigna Israel. Så det här är den första bönen. Sen kommer nästa bön här då, och i Lukas så står det så här: låt ditt rike komma. I Matteus så läggs det till: låt din vilja ske. så som i himlen, så också på jorden. Det betyder att Guds rike, vad är det då? Jo, Guds rike, det är där Guds vilja sker. För båda de här texterna är ju inspirerade av den heliga ande. Och Jesus säger till oss att bedja på det här sättet i både Lukas och i Matteus. Men Matteus har liksom det här tillägget som förklarar den här andra bönen när vi ber att Guds rike ska komma. Ja, vad innebär det då? Jo, att vi ber att Guds rike ska komma, det är att vi ber att nu ska Guds vilja ske. Att Guds vilja ska ske i våra liv. Det här ska vi be på en daglig basis. Låt din vilja ske i mitt liv. Låt ditt rike komma i mitt liv. Låt ditt rike komma i Sverige. Jag är trött på människor och det de kan hitta på och komma med. Jag vill att Gud ska uppenbara sin vilja för det här landet. Att hans rike ska komma. Och var finns Guds vilja någonstans? Här vet vi vad som är Guds vilja. Därför måste vi be att Guds ord ska ha framgång. Guds ord ska förkunnas. Guds vilja ska bli känd. Gud måste resa upp förkunnare som predikar Guds ord. Så att Guds rike kommer i vårt land. I våra städer. Hur ska Guds rike kunna gå fram här i Vetlanda? Genom att Guds ord går ut. Och förkunna så att Guds vilja blir känd. Och att människor böjer sig för Guds vilja. Och börjar göra Guds vilja. Halleluja. Nu står det också, Paulus skriver att Guds rike består inte bara i ord utan vadå? I kraft. Så därför ska vi be att Gud bekräftar sitt ord. Med under och tecken. Och stadfäster det. Genom att göra mäktiga ting som stadfäster Guds ord. Så det är det andra bönen. Låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma. Det här måste bli en passion. En daglig passion för oss i våra liv när vi beder. Det var en kinesisk förkunnare, pastor som var på besök i Amerika för ett antal år sedan, hörde jag. Och han fick se de här stora bibelskolorna och de fantastiska kyrkorna. Och vet du vad han sa? Han sa, det är fantastiskt vad de kristna i Amerika har kunnat göra utan Gud. Alltså det är ju skillnad på det vi kan åstadkomma i oss själva och det som Gud verkligen, i Kina vet du, de har inte de här resurserna, men de beder och Gud gör mäktiga ting. Idag är den största kyrkan i hela världen, den finns i Kina. Så är du som jag så att du är trött på människor och det, alltså mänsklig kraft va? Och bara mänskliga goda idéer i församlingen. Nej, vi vill se, det här är Gud. Det här är Guds verk. Det här är Gud som uppenbarar sig som svar på bön. Det här är Guds rike som är manifesterat ibland oss. Och sen definierar ju Paulus Guds rike i Romarbrevet 8. Förlåt, i Romarbrevet 14. Och vers 17 är det väl. Guds rike är inte mat och dryck, utan Guds rike det är rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det vill Gud se ibland sitt folk. Han vill se rättfärdighet, det är det första. Guds rike det är rättfärdighet, men det är också frid och glädje i den helige ande. Det ska vi smaka, det ska vi uppleva när Guds folk kommer tillsammans. Det är ett rättfärdigt folk som lever i Guds glädje och i Guds frid. Guds rike manifesterat ibland oss. Längtar du efter det? Halleluja. Finns inga depressioner i Guds rike. Halleluja. Och ytterst är det naturligtvis den här bönen. Låt ditt rike komma. Det är ju bönen om att Jesus ska komma tillbaka. Och inta sin plats på på sin fader Davids tron och utbreda sitt rike över hela jorden. Då kommer det att bli rättfärdighet och frid och glädje, inte bara i våra hjärtan utan över hela jorden. Amen. Så, och för då kommer Guds vilja att ske här, precis som den sker i himlen. I himlen finns det rättfärdighet och frid och glädje. Det riket ska komma hit. Halleluja. Sen tar vi nästa bön då. Det är: ge oss var dag vårt dagliga bröd, står det i Lukas. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Det är ungefär samma i Matteus. Vet du att, och det här är ju någonting som vi behöver. Jag ser den här bönen, Fader vår, alltså, den är, det här är en manual för våra liv i den sista tiden. Vi ska inte bara lita på regering, på arbetet, lönen vi får. Vi ska vara beroende av Gud och lära oss att be: ge oss vårt dagliga bröd. Det är det första vi kan lära ut av den här bönen. Alltså, att vi ska lära oss att be, att vi förtrösta. Då kan ingenting rubba oss. När vi vet att Gud är vår försörjare. Han är mäktig att ta hand om oss. Jag var i bön för många år sedan när vi bodde i Amerika. Gud hade kallat oss där. Jag var en överraskning att han skulle kalla mig till tjänst när vi bodde där. Men så startade jag då det här bönenätverket som vi har haft ända sedan dess, Elia bönarmé. Och ja, det här med Elia är någonting som jag har levt med i hela mitt liv, höll jag på att säga. Det började egentligen när jag hörde Kjell Sjöberg undervisa om förbön första gången. Där han sa: Elia är förebilden för bedjaren i den sista tiden. Och då blev jag intresserad av Elia. Men hur som helst, så när jag var i bön där så bad jag, för vi hade inte så gott ställt. Vi behövde verkligen be vårt dagliga bröd. Så Gud sa till mig att du behöver lära dig att be som Elia. Och för Elia, han fick mat varje dag. Han fick bröd och kött från korparna som gav honom det. Det behöver du lära dig att bli som Elia och be för det. Så jag bad Gud, ge oss det vi behöver. Vi behöver mat idag. Och när jag hade bett färdigt så var det en dam som knackade på dörren. Och så hade hon en gryta med kött och så lite bröd. Hon sa: jag tror du behövde lite grann att äta bröd och kött. Precis som Elia fick genom korpar. Halleluja, det var bara ett exempel på det. Vi behöver lära oss att bli beroende av Gud. Gud kan förse. Men det finns också en annan betydelse på den här bönen som är intressant. Och det är att, jag vet inte om du har sett kanske i den nya Bibel 2000, den här statliga bibelöversättningen. Jag brukar inte läsa i den så det är speciellt mycket. Men de har en annan version på den bönen. Där den heter så här: ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och enligt språkexperter så är det nog förmodligen den bästa översättningen faktiskt av den bönen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Nu har ju Gud sagt till oss, Jesus har ju lärt oss, vi ska inte bekymra oss för morgondagen. Eller hur? Så varför ska vi då be, ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer? Därför att det finns en annan betydelse på det här, och det är att dagen som kommer, vad är det för någonting? Paulus skriver i Romarbrevet 13 att natten är långt framskriden och dagen är nära. Vad då för dag? Dagen då Jesus kommer tillbaka, då det blir Guds rike kommer till denna värld. Ge oss idag brödet för dagen som kommer. Så om du går med mig till Hebreerbrevet, så ska vi läsa om det i kapitel 6. Hebreerbrevets sjätte kapitel. Det står det så här ifrån den fjärde versen. Det som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat Guds goda ord och den tillkommande världens krafter. Och så står det då, men som sedan avfallit, den går det inte att föra tillbaka till omvändelse. Det är inte vad jag talar om nu, men här räknas det upp några saker som avslutat med att de som nu har fått del av den tillkommande världens krafter. Och dit hör det goda Guds ordet, den heliga ande och så vidare. Det här är alltså vad vi kan be om nu. Brödet för dagen som kommer. Ge oss redan nu Guds rikets krafter. Jag behöver dem här och nu. Det är alltså framförallt den helige andes kraft. Nu har vi fått den helige ande som en förskott, ett förskott. Vi har inte fått den helige ande i dess fullhet som vi kommer att få när Jesus kommer tillbaka. För då kommer vi att operera i fullhet i den övernaturliga kraften. När Jesus kommer tillbaka så kommer vi att styra över alla nationerna. Oj, nu tappade jag en del av det här, tror jag kanske. Paulus säger det här i första Korinthierbrevet 6. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och du kan lägga märke till det, när Paulus ställer den här frågan, vet ni inte, så kan du utgå ifrån att det är någonting som de flesta kristna fortfarande inte vet idag. Det har inte ändrat sig mycket. Paulus förberodde dem där i Korinth och sa, vet ni inte att vi ska ju döma hela världen? Kan ni inte då döma i några få ringa saker i församlingen? Ska det vara så svårt? Så det här handlar om den tillkommande världens krafter. Det som beskrivs i, ska vi gå till också då, i Uppenbarelseboken. Det här är väl spännande, tycker ni inte det? Halleluja. Som man säger på engelska, i det här livet, we are training for reigning. Vi tränar för att kunna regera. Men det är så. Har vi varit trogen i det lilla så ska han sätta oss över mycket. Gå in i din faders glädje. Vi kommer att gå in i riket och vi kommer att få den lön som vi har faktiskt gjort oss förtjänt av genom vår trohet till honom här i detta livet. Ja, det där har du väl varje söndag predikat, så det är inget nytt. Men okej. Okay. Hur som helst, ska vi läsa ett par verser om det här ifrån Uppenbarelseboken. Det står här i tredje kapitlet och vers 21. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Nej men oj, oj, oj va. Nu svindlar det nästan. Hörde du det? Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ska vi gå till det andra kapitlet också? Det här är, tycker jag, ännu underbarare i vers 26 i kapitel 2 av Uppenbarelseboken. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, håll i dig nu, honom ska jag ge makt över folken, över nationerna. Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl, liksom jag har fått den makten av min far. Kan du föreställa dig detta? Den här världens makter och myndigheter går mot sitt slut. Vi väntar på ett rike där du och jag ska sitta med honom på hans tron och styra över nationerna. Så då får vi börja med att lära oss att styra över Vetlanda. Ja, det är fantastiskt. Det har vi bön här varenda morgon. Det här är en del av training for reigning. Och då kan vi be, ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Då kommer det att vara kraft till att hålla ordning på inte bara Vetlanda utan mycket mer. Och då behöver vi ha en del av den kraften redan här och nu. Paulus, han säger i Efeserbrevet, jag ska titta på ett par ställen här, i Efeserbrevet kapitel 1. Från vers 13. I honom, det är alltså i Kristus, i Messias, i honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Och så står det sen i nästa vers 14. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så vi har anden idag som ett förskott. En utbetalning redan här och nu som en garanti på att det kommer en fullt arv. En dag. Halleluja. Och det här kan vi få vara med om att be om. Ge mig utav brödet för dagen som kommer. Halleluja. Jag vill ha mer utav den här kraften från den tillkommande världen. För redan nu kan vi smaka den tillkommande världens krafter i bön. Vi kan regera med Herren i bön redan här och nu. Och har vi varit trogna i det som är litet så kommer Gud att sätta oss över mycket. Var trogna i bönen. Halleluja. Håll ut i bönen. Och lär dig att spänna dina andliga muskler och bli starkare i att be, ske din vilja. Låt ditt rike komma här och nu. Ge mig idag av brödet för dagen som kommer. Låt mig få leva i ännu mer av den helige andes kraft. Jag menar, i apostlagärningarna så fick de ut mer än vad vi har fått ut än. Det räckte med att Petrus gick ner för gatan så la man de sjuka på bårarna för att åtminstone skuggan skulle falla på dem som man hade lagt vid sidan om. Oh, halleluja! Mer av den tillkommande världens krafter. För en dag kommer alla att bli friska. Ingen kommer att vara sjuk. Det kommer inte att finnas någon sjukdom i Guds rike när det kommer i dess fullhet. Men ge mig lite mer av det här brödet för dagen som kommer. Det ska vi ropa om på en daglig basis så att vi kan få manifestera Guds rike mer och mer här och nu. Alldeles snart klar. Halleluja. Prisa vare Herren. Halleluja. Ska vi titta på resten av bönen också här då? Och så står det, och förlåt oss våra synder, nu läser jag ifrån Lukas här. Förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Det här är jätteviktigt för att vi ska kunna leva segerrikt liv med Herren, så måste vi förlåta alla människor som handlar illa emot oss. För Jesus, han gör en sammanfattning av hela bönen i Matteus 11. Om vi går tillbaka till, eller Matteus 6, om vi går tillbaka till den versionen som finns där. Så när han har undervisat hela bönen, så avslutar han i vers 14 med att säga: för om ni förlåter människorna deras överträdelser, så ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Det här är livsviktigt, att vi lär oss att be varje dag, så att vi får en daglig rening i våra liv och påminner oss: är det någon som jag har något emot, så måste jag förlåta. Och förlåter jag då den personen, så kommer far att förlåta mig. Men om jag inte förlåter, så säger Jesus själv, kommer inte heller er himmelske fader att förlåta er. Så klart och tydligt är det. Ska vi gå till första Timotebrevet, det andra kapitlet. Så ska vi läsa vers 8. Första Timotebrevets andra kapitel och vers 8. Det står så här: jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga, lyfta händer, utan vrede och diskuterande. Vi måste ha rena händer, heliga händer, lyfta inför Herren. Alltså, det här handlar mer än om att bara vi lyfter upp händerna. Det här handlar om att Gud ger mig ett rent hjärta och oskyldiga händer. Va? Oskyldigt hjärta och rena händer. Hur är det? Jag blandar ihop det där hela tiden. Det är ju samma sak över sig. Men när vi lyfter våra händer, så måste de vara rena, de måste vara heliga. Det vill säga, vi har ingenting emot någon. Vi har förlåtit alla som har handlat illa emot oss. Vi har förlåtit alla som står i skuld till oss. Det är så viktigt. Jag vet inte hur det är med dig, men alltså, det finns människor som vi behöver förlåta. Eller hur? Är det så? Ja, det finns människor som talar illa om oss. Det finns människor som förföljer oss. Får jag citera hur den judiska aftonbönen inleds? Är det okej här? Det är ingen som slänger ut mig för det? Okej, så här inleds den judiska traditionella aftonbönen innan man somnar. Jag förlåter härmed alla som gjort mig arg, som provocerat mig eller syndat mot mig, fysiskt eller ekonomiskt, som inte visat mig tillbörlig respekt, som har skadat min heder eller i någon annan sak som berör mig, oavsiktligt eller avsiktligt, omedvetet eller medvetet, i ord eller i gärning, försyndat sig mot mig. Låt ingen dra straffdom över sig på grund av mig. Det vill säga, far förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det här är ett reningsbad. Va? Då kan man sova gott sen. När man, låt inte solen gå ner över din vrede. Du har ingen som du har någonting emot. När ni står och ber, så förlåt om ni har något att förebrå eller någonting emot någon. Det står inte, när du står och ber, så förlåt om du har en massa emot en hel del människor. Då kanske det är dags att du börjar. Nej, om det bara finns något som du har emot någon. Och jag kan säga, det här involverar alla. Inte bara de som har handlat illa mot dig. Vi kan bli bittra också över vad människor har gjort mot andra. Och det är någon av de bitterheter som kanske sätts ännu djupare. Hur kan den ha gjort så och så? Men far förlåt. Jag förlåter. Det gäller, och här är ännu mer radikalt. Det här gäller inte ens bara levande människor. Det gäller till och med döda. Du kanske aldrig har förlåtit din far för vad han gjorde mot dig när du växte upp. Han är död för länge sedan. Men du kanske fortfarande har kvar det de har gjort. Vi måste bli helt rena så att vi kan lyfta heliga händer. För om ni förlåter människorna deras försyndelser, så kommer också er himmelske fader att förlåta er era försyndelser. Och Jesus gav ju den där liknelsen, ni vet, när han talar om det som människor har gjort emot oss. Det är ju bara så här lite jämfört med vad vi har gjort emot honom. Där är ju skulden så oändlig, hur vi har syndat emot Gud. I tanke, i ord och gärning. Och Johannes säger, den som säger att han inte har någon synd, han bedrar sig själv och sanningen finns inte i honom. Men den som bekänner sin synd. Halleluja. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärd. Allt vi behöver göra är att vi bekänner och erkänner, far, jag har gjort så, förlåt. Så här behöver vi kolla upp oss varje dag. Det här är en manual för övervinnande liv i den sista tiden. För vi kommer att stå ansikte mot ansikte med djävulen själv i den sista tiden. Han kommer att spela ut hela registret emot oss. Men den här bönen, alltså, det var den som när lärjungarna såg hur Jesus bad, sa, lär oss att be också. När ni ber ska ni säga så här. Okej. Okay. Så den sista bönen, den är väldigt stark. Det är den femte och sista bönen innan lovprisningen kommer då till riket är ditt och makten och äran evighet. Vi slutar ju med att vi prisar Gud för att han har all makt. Hur mycket lämnar det över till djävulen? Så lite. Som vi säger på hebreiska, klum. Inget, nothing. Gud är den enda. Men innan det så kommer den sista bönen här. Då. Och för oss inte in i frestelse. Utan, och det står i Lukas då. Va? Så står ju den kortare versionen. Jag ska försöka avsluta så fort som möjligt här. I Lukas så står det bara, och för oss inte in i frestelse. Men i Matteus så står det ett tillägg, och för oss inte i frestelse, utan fräls oss från det onda. Och det här, den här tillägget i Matteus, det är alltså en förklaring på den här bönen, vad det innebär att be. För oss inte in i frestelse. Led oss inte in i frestelse. Vad betyder det? Fräls oss ifrån det onda är vad det handlar om. Precis som låt ditt rike komma. Det handlar om låt din vilja ske så som den sker i himlen så också på jorden. Så betyder den här bönen. Och för oss inte in i frestelse. Det betyder rädda oss ifrån det onda. Bibel 2000 använder det uttrycket, och jag tycker det faktiskt är bättre. Rädda oss ifrån det onda. Eller fräls oss ifrån det onda. Eller bevara oss ifrån det onda. Eller befria oss ifrån det onda. Det är allt det kan betyda. Vet du vad vi behöver bli befriade ifrån? Vi behöver i första hand bli befriade från det onda som finns i vårt kött. Därför det är det onda begärelsen i vårt kött som för oss in i frestelse. När någon frästa så är det hans begär som lockar och drar honom. Och om Gud släppte frästelsen lös över dig och mig. Det är en broder som sa det här för många år sedan. Så det är ingen skillnad mellan dig och en alkoholist på gatan. Du vet inte vad du är kapabel till av ondska om frästelsen kommer fullt ut. Rädda oss ifrån det onda. Det behöver vi be varenda dag. Rädda oss ifrån det onda i oss själva. I första hand, Gud, led mig inte in i frestelse som inte jag klarar av. Men rädda mig också från det onda som finns i världen. Och det kan också översättas med rädda oss från den onde själv. Ska vi se på ett par böner som Paulus beder i det här. Och sen ska jag sluta här då. Ifrån andra Thessalonikerbrevet. Det tredje kapitlet. Det står det så här i vers 1. För övrigt bröder, be för oss. Så här uppmanar Paulus, alltså den här mäktige gudsmannen. Han erkänner sitt behov av att människor ber för honom. Och behövde han förbön så behöver vi förbön, eller hur? Ja. För övrigt bröder, be för oss. Och så står det, be att Herrens ord ska spridas och snabbt och bli ärat liksom hos er. Och så står det i vers 2 här, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. För alla har ju inte tron. Så det här är något praktiskt vi kan be om. Gud, rädda mig från onda människor. Ett parallellställe till det, Romarbrevet 15 kapitel. Det är i vers 30. Jag uppmanar er bröder för vår Herre Yeshua Messias skull, Jesu Kristi skull, och för den kärlek som anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Hur då? Jo, vers 31. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror, och att hjälpen jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av det heliga. Om Paulus behövde räddning från onda människor, det ber han om alltså både här i andra Thessalonikerbrevet och här i Romarbrevet. Rädda mig från människor. Från onda människor. Men Paulus, du är väl stark. Du klarar väl vad som helst. Det är väl inga problem. Nej, vi är så beroende av Gud. Av Guds beskydd. Och hans räddning och frälsning på en daglig basis. Gå tillbaka till andra Thessalonikerbrevet 3. För här har vi, jag ska sluta med några underbara löften. I det tredje versen så står det, men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er eller bevara er från den onde. Ja, det har han lovat att han ska göra, så därför kan vi be om det. Bevara mig ifrån den onde. Beskydda mig. Rädda mig. Led mig inte in i frestelse, låt mig få leva i seger. Det finns mer att säga om det här, men du har det lite mer i det här häftet som du kan skaffa. Så du lär dig att be Fader vår på en daglig basis. De första troende, de blev uppmanade i det här urkristna dokumentet Didache. Be den här bönen 3 gånger varje dag. Det är inte Bibeln, men det är ett bra råd. Nu ska vi se till, om vi går till Judas brev. Så slutar vi på segertonen. Amen. Halleluja. Det här är ju så underbart så det är inte klokt. Judas brev vers 24. Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sig inför sin härlighet. Får jag ett halleluja på det? Jag läser det en gång till. Han som har makt att bevara er, att rädda er, att frälsa er från fall och föra fram er fläckfria. Det står alltså inte ni som har makt att bevara er själva ifrån fall, utan han som har makt att bevara er ifrån fall. Hur många vill bli bevarad från fall? Halleluja, för mig inte in i frestelse utan rädda mig ifrån det onda. Hjälp mig när jag kommer in i frestelse att kunna övervinna. Och Gud är trofast, han ska inte låta någon frestelse komma som är större än att han också bereder en utväg därur. Och därför ska vi be att vi kan ta den utvägen ur varje prövning. Halleluja! Kämpar du med frestelser, kämpar du med problem, be den här bönen. För mig inte in i frestelse utan rädda mig ifrån det onda första hand i mitt eget kött. Och den onde som finns i världen. För han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria. Det är möjligt alltså. Halleluja, hur många tycker du det? Han som har makt att föra fram fläckfria inför sin härlighet. Och jublande också inför sin härlighet. Den enda guden, vår frälsare, genom Yeshua Messias, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt för alltid, nu och i all evighet. Amen. Så det är därför vi slutar till makten, riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Du kan göra vad du vill, du kan bevara mig ifrån fall, du kan föra mig fram fläckfri och jublande inför din härlighet. Ska vi prisa Gud? Halleluja. Halleluja, vi tackar dig Fader i himlen för den här bönen som du har gett oss av vår läromästare, av vår Herre själv, hur vi ska kunna leva i seger, hur vi ska kunna bli använda av dig att be att ditt rike kommer på den här jorden, att din vilja sker, Herre. Halleluja, du vill ju att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, och vi kan bedja, och i den utsträckning vi ber så kommer du att svara på ditt folks böner. Herre, jag ber dig för bönelivet i den här församlingen, att du ska välsigna den, att du ska ge ännu mer olja i kärlen, Herre, och kraft till att kunna be och få en maktposition i andevärlden över den här stan och över det här området, Herre. Herre, jag ber dig för varje individ som är här, att du välsignar deras böneliv, att be böner som kan innebära att ditt rike bryter fram, att din vilja sker, Herre, och att din härlighet blir uppenbar. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Kan du bara lyfta händerna och prisa Herren. Halleluja. Halleluja. Vi har en underbar Gud. Vi har en stor Gud. Vi har en mäktig Gud. Vi har en god Gud. Vi har en barmhärtig Gud. Vi har en nåderik Gud. Halleluja, vi har en kärleksfull fader. Åh, vi prisar dig fader. Halleluja. så kanske du kan be den bönen också då. Herre, lär mig att be. Herre, lär mig att be. Låt mig få bli en kanal för dina böner som kommer ifrån din tron när du beder för oss dag och natt. Halleluja, att jag kan få bedja de bönerna genom mitt liv. Halleluja. I Jesu välsignade namn. Allt folk sa.